så måste de få känna sig som experter också. Mm. Mm. Och vara expert på någonting som har med evangeliet att göra, det är ju jättehäftigt.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Och jag som pratar här idag heter Klara Nystrand och jag är universitetspräst i Malmö. Och idag sitter jag här tillsammans med
Elisabeth Hansson som är församlingspedagog i Oxie kyrka.
Och Mikaela Almberg, jag är församlingspedagog i Husie kyrka.
Just det. Och vi ska idag tillsammans prata om julevangeliet, men framförallt med fokus på krubban och julkrubbegudstjänst och hur man kan jobba med det här på ett pedagogiskt sätt med barn och familj men också med andra. Så. Men vi ska i alla fall, för att ha en text att utgå ifrån, så ska vi ändå börja med att läsa julevangeliet. Så här kommer det.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen. Och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmels här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Och jag tänkte att vi kunde börja med att säga någonting om vad liksom julevangeliet betyder för oss just idag. Är det någonting särskilt i texten eller i berättelsen om Jesus födelse som betyder någonting för oss just nu?
Det finns många viktiga teman i den här texten som är viktiga för både de personerna som lever i texten men oss som lever med texten också. Det handlar om att vara modig, att få ett uppdrag, inte vara rädd, att lita på att man inte är ensam, att finna gemenskap. Det är jättemånga teman som är viktiga att plocka upp.
De senaste åren så tycker jag också att man mer och mer har känt hur aktuell texten är.
Ja, på vilket sätt?
Det här med maktfullkomliga härskare och människor som måste fly och barn som föds i uthus. Alltså, det är ju tyvärr inget som hände bara för 2000 år sedan.
Nej.
Utan texten är på något sätt väldigt nära oss. Och Syrien nämns i texten.
Ja, just det.
Det blir plötsligt en sån där brännpunkt att var då och det var nu.
Just det, det knyter mm. ihop. På
något det knyter
sätt.
Ihop, ja, precis.
Jag tänker sådär nu, tror jag. Jag blev mamma första gången för snart 6 år sedan och sen andra gången för snart 4 år sedan. Och innan dess hade jag inte någon större relation till det här med förlossningar. Men nu tycker jag att det är så speciellt på något sätt att Maria förde fram Jesus där i det här stallet och liksom en förlossning som är så köttig och blodig och liksom på något sätt, och så tänka att Gud går in i det liksom. Men det tycker jag är häftigt på det, alltså liksom alla de här sakerna som Gud väljer att på ett alldeles särskilt sätt manifestera sig i, både liksom den här kroppsliga förlossningen, men också det som du säger, liksom utsattheten och liksom hela att det alltid är en verklighet som Gud föds in i och kommer in i. Så det blir också så att ingenting är främmande för Gud, tänker jag.
Det gör ju också att man nu när vi läste texter rakt igenom så här, så tänker jag att ja, det här har man hört väldigt, väldigt många gånger. Men det är ändå en text som sätter igång fantasin. Man försöker tänka sig in i de här personerna. Lite grann som du sa här, att tänka sig in i hur var det för Maria?
Mm.
Hur var det för Josef? Hur var det att vara... Vad betydde det att vara herde? Hur var det för dem? Alltså att tänka sig in i och konkretisera en speciell herde.
Ja.
En speciell person, alltså tänka hur var de som personer?
Ja.
Det är klart att det är fantasi, men det är också ett sätt att faktiskt leva sig in i det som hände.
Jag tycker det är rätt spännande att leva sig in i Josef just. Vad mötte han för reaktioner när han fortsatte att vara ihop med Maria?
Mm.
Nu, just i den här texten så belyser ju inte det liksom, det här med att Maria skulle vara en jungfru och barnet komma från Gud på samma sätt som i en annan text, men det är ändå spännande att fundera över hans uppgift som pappa, fast pappa på ett annat sätt, och han finns där hela, han tar med sig Maria och han finns väl där i stallet också, tänker vi.
Ja, just det. Ja, visst är det ofta så vi gör, tänker jag, när vi arbetar med just jultexterna också. Att eftersom de, precis som du sa, så innehåller de så många teman, så blir det ofta så att vi väljer någon person på något sätt för att liksom avgränsa oss lite. Liksom. Och Josef är en och Maria är en. Jag tror Maria har blivit viktigare för mig på sistone också. Att det är, och just när jag börjat läsa Magnificat, alltså hennes lovsång. Maria sjunger en lovsång där som vi brukar läsa på fjärde advent, som i år faktiskt infaller på julafton. Så där kan man ju faktiskt använda den. Och hon är rätt så kaxig där. På ett sätt som jag inte har lagt märke till innan heller. Liksom. Och vad, tycker det är spännande att tänka, vad gör det att hon har varit mamma till Jesus? Liksom. Ja. Hon är inte bara vän och ung. Och så.
Nej, när vi säger det här då om Marias lovsång, och att bara läsa den här texten vi läste nu i Lukas 2. Det blir lite endimensionellt, kan jag känna, för hela tiden så har man med sig de här andra berättelserna. Det som hände innan och vad berättar Matteus om stjärntydarna och Herodes, barnamorden i Betlehem. Alltså man har ju med sig allt detta.
Ja.
Så att det finns liksom flera berättelser i flera lager där man belyser personerna från olika håll.
Ja.
Och de får ett annat djup.
Och du sa till mig innan att ni har arbetat lite så, att ni har växlat texter också som ni har fokus på, eller evangelister. Eller?
Ja, både när vi har arbetat gentemot skolor och förskolor i advent.
Mm.
Och sen blir det ju så, har man arbetat en hel advent med ett jultema, så slänger man ju inte det över bord när det blir julafton och julkroppgudstjänst, utan då återanvänder man ju.
Ja.
Och då har det varit så att ett år så var kanske fokus på Lukas berättelse. Mm. Herdarna och änglarna och skattskrivningen och så. Och sen nästa år så var fokus på stjärntydarna och Herodes.
Just det.
Och tredje året så utgick faktiskt berättelsen från Johannes, där berättelsen börjar i skapelsen långt, långt, långt innan Jesu födelse.
Det är väldigt spännande.
Ja, och det var ju en utmaning
ja.
att faktiskt göra någonting av det.
Mm.
Det har ju skrivits väldigt mycket skönlitterärt också omkring julen. Och många människor har skrivit och när man jobbar med julen som vi gör så tycker jag att man knycker ju friskt överallt.
Ja.
Jag har knyckt härifrån Lars Kolmar som har skrivit en meditation för barn som heter Gud har bekymmer.
Okay.
Och den börjar i skapelsen om hur Gud skapar världen för att glädja sina barn, människorna.
Ja.
Och sen är det liksom hela skapelseberättelsen. Men människorna blir inte glada. Utan Gud skapar katten för att glädja människorna men de sparkar undan den.
Mm.
Och så. Och så vill Gud liksom ropa till människorna, jag är Gud och jag har skapat allting för er skull och jag tycker om er.
Mm.
Och när Gud skriker så jag tycker om er, tycker om mig tillbaka, då låter det precis som ett litet barn som skriker. Och där landar man då i julen.
Ah. Vad spännande.
Ja, det var väldigt spännande att arbeta med julen på ett så i en helt annan vinkel, så att säga.
Just det. Det påminner mig lite också om den här berättelsen om kungen och blomsterflickan som jag ibland har använt på julafton också. Det här liksom att ja, kungen som vill bli älskad tillbaka och sen så slutar man med ett öppet slut och nu är det liksom på något sätt upp till oss om vi ska ta emot kungen som kommer till oss med sin kärlek. Det är en jättefin också en fin gestaltning av julens berättelse.
Exakt, just det här öppna slutet tycker jag om.
Ja.
Nu föds Gud här som ett barn. Men
vad gör vi av det?
Vad gör vi av det? Ja, exakt.
Precis. Och det härliga med den är också att det är både en utmaning och en inbjudan.
Mm.
Så att det är inte bara en utmaning. Gå ut och vara snälla. Utan det är också en inbjudan. Jag älskar er. Ni är liksom inbjudna att älska tillbaka.
Ja, för det blir spännande med vad gör vi med den vetskapen? Jag tänker på den här berättelsen om mannen som inte vill följa med till julottan. Hans fru har åkt till julottan och han sitter hemma och tjurar i köket. Och sen så blåser det upp till storm och så ser han en liten flock med småfåglar ute på gården. Och han tänker att han måste rädda dem. Och springa ut och öppna upp lagerdsgården eller vad
heter lagerdsdörren.
Det? Ja, men lagerdsdörren. Och försöka att fösa in dem men de fattar ju inte. Och till slut, han försöker på jättemånga olika sätt. Till slut börjar han liksom flaxa med armarna och försöka visa dem hur man ska flyga in där och de fattar fortfarande inte. Och han tänker, om jag bara kunde bli en småfågel. Och då plötsligt så inser han ju hela undret med julen.
Jaha. Nej, vad spännande. Den har jag inte hört.
Nej, inte jag heller. Det är så roligt med nya berättelser som tolkar julen.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, verkligen. För jag tänkte också, jag har ju bjudit in er där för att jag vet att ni är duktiga pedagoger. Och liksom säkert har ställts in för den här utmaningen många gånger. Att försöka gestalta julen både i krubbgudstjänster men också i julkrubbor tillsammans med skolor och förskolor och så. Kan inte ni berätta om någon gång när det har blivit särskilt bra liksom något upplägg som ni varit särskilt nöjda med? Nu berättade ju du precis Elisabeth om när ni utgick från Johannes evangeliet och så. Men det kanske finns någon annan också.
Ja, jag kommer direkt att tänka på i några år så jobbade vi väldigt mycket med att knyta ihop just med det här aktuella.
Mm.
Som jag sa, att det här händer ju idag också. Och då hämtade jag väldigt mycket material från Svenska kyrkans internationella arbete. På sin hemsida så har de väldigt mycket just berättelser
just
om människor. Som de då har kontakt med genom olika projekt och så.
Just nu är det Filippinerna.
Just nu är det ju fokusland, Filippinerna. Ja. Mm. Just när vi jobbade med detta så var det fokus på Sydafrika och mentormammor. Mm. Bland annat. Mm. Men det ligger ju många berättelser där. Det går ju väldigt lätt på något sätt att koppla ihop detta. Och det blev väldigt bra ett år. Vi hade tre berättelser. Det första var om en pojke i Tanzania. Där de blev med i ett sånt här koprojekt. Där familjen fick... de fick en ko helt enkelt. Och hur det förändrade.
Ja.
Och sen... nästa projekt var det här med mentormammor i Sydafrika. Hur unga mammor hjälper andra mammor.
Okay.
Mm. Mm. Som inte har någon erfarenhet. Och det tredje handlade om det arbete som man gör i ett flyktingläger i södra Egypten. Och det här det gjorde sig nästan själv liksom, man tänker sig då, ja men det här med kon. Jag tänker då är jag genast tillbaka i Marias lilla åsna, den berättelse som jag är uppväxt med när jag var liten. Hur mycket betydde det inte för Josef och Maria när de fick möjlighet att skaffa en åsna?
Just det.
Ja, och så var det den parallellhistorien. Och sen när vi pratade om mentormammorna, då uppfann vi faktiskt en kvinna som hette Judit som bodde granne med stallet, och hon hade erfarenhet av förlossningar, vilket ju inte Josef hade. Så hon kom och hjälpte till med förlossningen i stallet. Och sen kom ju liksom flykten till Egypten. Och, också Josef och Maria hamnade som flyktingar vid Nilen. Ja. Precis som massor med barn gör idag.
Ja.
Och just det här, de parallella berättelserna, det fungerade faktiskt väldigt bra. Både för barn och vuxna.
Just det, för då ger man ett nytt perspektiv till de som har hört berättelsen innan också.
Just det. Mm. Och det blev inte här nertryckande att världen är fortfarande så hemsk, utan det var mer hoppet att det finns så mycket vi kan göra.
Just det. För det pratade du och jag om lite grann innan när vi tog en kopp kaffe, att man vill inte hamna i det heller i julen, att man bara pratar om hur hemskt allting är eller hur mycket vi måste göra eller hur mycket ansvar vi har som sitter där i kyrkbänken, utan det handlar ju om att ingjuta hopp.
Exakt, och med att känna oj vad vi får göra.
Ja, just det.
Tänk att vi får en sån möjlighet.
Ja.
Vilket är en helt annan sak än att hötta med fingret.
Ja, men jag tänker också när man får barn, nu har inte jag barn, men ni har ju barn, ni kanske vet att när man får barn så tänker man inte åh nu måste jag göra detta och detta detta och allt ansvar som man självklart också tänker på, men det primära är ju jag har fått barn.
Mm.
Att man har fått ta emot någonting och fått vara med om något stort.
Och så kommer det andra mer som ett svar på
precis,
det.
Liksom. Mm. Precis.
Det är sant.
Jag tänker att det är jätteroligt att plocka upp de där, precis som du sa Elisabeth, att ämnen som känns aktuella idag. Jag brukar arbeta utifrån olika teman. Och jag tycker det är spännande att när vi gör saker för barn att det måste kännas för vuxna också. För det är vuxna som gör det möjligt för barnen att ta till sig berättelsen. Och när vi har julspel eller påskspel. Ofta så brukar jag lägga in frågor till publiken där publiken måste lösa någonting eller hjälpa spelet framåt på något sätt för att de ska processa. Till exempel kring påsken då, om det handlar om förlåtelsen, så måste barnen hjälpa skådespelarna hur man ber om förlåtelse och bli regissörer. Och både under jul och påsk när vi har gjort de här spelen tycker jag att det är rätt så spännande att ha en provpublik när man övar och plocka in vuxna och se hur de reagerar. Och någon gång när jag gjorde detta så var det två vuxna som började gråta. Det blev så otroligt starkt för dem. Och just det här julspelet vi gör i år i en av provpubliken, så de här frågorna om hur är man modig, och måste man vara modig för att stå upp för någon annan eller ibland säga ifrån när någon annan är dum och sådär. Det blir jättestarkt för de vuxna. Mm. Men det är väldigt lätt för barnen, för de har fått så mycket övning. Just men för det. Vuxna som relaterar till sina arbetsplatser kanske, eller hemma eller ute i samhället, då blir det jättesvårt och väldigt, väldigt starkt.
Just det, samtidigt som barnen har alla de här enkla svaren och självklara
precis,
svaren.
Precis, ge dem en present. Eller...
Det är jättefint. Och då, men det är också modigt, tänker jag nu, apropå mod, att iscensätta något sånt när barnen ska få liksom regissera och vara med.
Alltså det är ju jättespännande och jättesvårt samtidigt. Och man vill inte ge dem förledande frågor.
Just det.
Man vill att det ska finnas många lösningar och att vi ska komma fram till det tillsammans, att det ska bli en diskussion.
Mm.
Men ofta så är det ju teman som de redan har pratat om. Vi kan inte välja ett för svårt tema.
Nej.
Utan de måste känna igen det, för att när de kommer till kyrkan eller när vi kommer till dem, så måste de få känna sig som experter också.
Mm.
Och vara expert på någonting som har med evangeliet att göra, det är ju jättehäftigt.
Ja, det är det. Vad fint. Fint sätt att arbeta på. Jag skulle också vilja fråga er, vi har varit inne på det lite grann, men liksom vad tänker ni är målet att människor ska bära med sig när de går från en julkrubbeupplevelse eller en julkrubbegudstjänst?
Jag tänker att man ska bli berörd.
Mm.
Och när man blir berörd så är det inte längre en saga. Barn får höra jättemånga sagor, men någonting som verkligen fastnar.
Mm.
Och jag tänker när det verkligen fastnar, då är det liksom allmänmänskligt också. Det ska fastna både hos vuxna och barn.
Just det, så att det blir mer än en saga. Mm. Att det precis. Ska komma lite närmare då också, tolkar jag det som när du säger att det ska komma lite närmare.
Ja, man ska förstå att man har något gemensamt med dem som finns i texten. Ja. Att den texten också handlar om mig.
Mm. Mm. Mm, just det här att det ska komma nära, tänker jag. Och man ska få med sig att det här handlar om mig. Mm. Det handlar om oss också. Och det handlar om hur Gud försöker nå oss. Och jag tänker att när vi tänker på hur vi ska jobba med krubbor eller julkrubbegudstjänster eller så. Det är inte bara så att vi både tänker barn och vuxna, utan vi gör det ju väldigt mycket för oss själva, tänker jag.
Ja.
Om jag sätter mig och ska skriva ett manus till exempel, så är det väldigt viktigt för mig att det här är någonting som jag själv kan stå för på alla sätt.
Mm.
Och som betyder någonting för mig själv.
Mm.
Annars kan jag inte räkna med att det ska kunna betyda någonting för någon annan.
Nej, just det. Och där ligger på något sätt utmaningen, tänker jag, att liksom förenkla det på ett sätt. För att man kan inte få med hela evangeliet eller alla innebörder man kan lägga i det. Så förenkla, men ändå bevara komplexiteten så att det inte blir för platt. Liksom. För det kan det också bli när vi tänker att vi ska göra något för barn. Att man...
Ja, det kan bli för platt. Eller också så kan det bli lite för mycket sagoaktigt.
Ja, just det.
Jag tänker kanske särskilt de gånger som jag har arbetat med Matteus evangeliet och de stjärntydarna.
Mm.
Jag kan inte påstå att jag själv är liksom så övertygad om att stjärnorna flyttar sig efter vad som händer på jorden och så.
Nej.
Så hur ska jag då förhålla mig till att det står i texten att vi såg hans stjärna tändas och vi följde den och så. Och då måste jag ju gå in i texten på ett sätt som jag själv kan faktiskt stå för.
Ja.
Och då kan jag, om jag själv går in och spelar till exempel en av stjärntydarna, så kan jag presentera mig som att jag är stjärntydare. När jag ser på himlen så tänker jag att det betyder någonting för oss. Då har jag liksom inte uttalat mig om det verkligen är så eller inte, men att de faktiskt hade en sådan syn.
Ja.
Och då går jag in i den utan att jag yttrar mig om det här sant eller inte. Mm. Det är viktigt för mig att verkligen kunna stå för varje ord på något sätt i det som vi gör. Att just för att inte det ska bli en saga.
Ja, det var väldigt bra att du sa så. Jag kände mig nästan lite så här påkommen nu på något sätt, att jag kanske inte jobbar med julevangeliet på samma sätt som jag gör med andra texter. För andra texter så blir det ju direkt det där, oj, det här måste jag brottas med, eller tror jag verkligen på det här och står jag verkligen för det här, och så har jag den brottningen inför en predikan. Men med julevangeliet, jag kanske behandlar det lite mer som en saga själv, och då smittar ju det säkert av sig på den som lyssnar. Ja, det kände jag, det blev en uppmaning till mig. Men vi skulle också prata om, innan vi rundar av här, att det kan finnas särskilda utmaningar, eller jag skulle vilja fråga er om ni ser några särskilda utmaningar i krubbgudstjänster och gestaltande av krubban.
Alltså, jag tänker ju direkt på hur man, både när man gör ett drama eller ett julspel, att inte göra karikatyr på något sätt, för att då blir det ju en saga. Men också hur vi använder oss av personerna i berättelsen. Hur gör vi för att inte klä ut oss till någon annans kultur?
Ja.
Så att det kan bli lite fel.
Jag säger någonting mer om det. Du hade själv funderat över det här i höst, sa du innan, för du hade mött någon krubbfigur som du tyckte...
Ja, och det är väl också det här att de krubbfigurerna vi har uppställda i våra kyrkor, hur ser de ut? Mm. Ofta, eller väldigt många krubbor har ju personerna ett europeiskt utseende.
Ja.
Och vi vet ju om att det är väl inte historiskt korrekt, men det gör ingenting. Men helt plötsligt kommer Baltasar, en av skärtydarna, och då finns det en tradition av att han ska avbildas som svart.
Mm.
Eller mörkhyad. Varför är det så viktigt att han är mörkhyad när alla andra ser ut som europeer? Och på vilket sätt har vi gjort det?
Ja.
Ibland kan det nästan se ut som gamla nidbilder eller blackface.
Just det. Och det kanske lite beroende på hur gammal krubba vi har, eller...
Ja, men det... precis. Och man ser kanske inte det. För man är så van vid att krubban ser ut så. Mm. Och man har inte menat att det ska vara något dumt med det heller. Men det blir underligt när man inte kan identifiera sig i alla figurer.
Mm.
Och varför just den uppdelningen? Varför ser inte alla ut att vara från olika länder i Mellanöstern eller...
Ja. Ja. Just det. Så det kan vara en utmaning att gå hem och både granska liksom de krubbfigurer vi ställer fram i kyrkan, men också tänka på hur vi klär ut oss för att gestalta.
Mm.
Mm.
Och blir det helt plötsligt att vi i vissa roller är mer benägna att spela utlänningar?
Just det.
Stjärntydarna till exempel. Mm. Värdshusvärdar. Av någon anledning så spelar vi inte utlänningar lika mycket när vi spelar Josef och Maria.
Ja, just det.
Men stjärntydarna som kommer från de främmande länderna, de kan väldigt lätt bli utlänningarna som man ska klä ut sig till och göra till sig på något särskilt sätt med kroppen det. Och rösten.
Och hur gör man det då på ett bra sätt? Vill gå in i den.
Mm. Jag tycker nog att det här som vi precis pratade om, att kunna stå för det vi säger. I år hade vi en väldig diskussion när vi satte upp julkrubban. Skulle vi ha den här stora vita ängeln fortfarande? Nej, vi plockade bort den faktiskt. Vi kunde inte riktigt stå för att en ängel såg ut på det viset. Så vi plockade bort den.
Ja, vad spännande.
Ja, för hela tiden, alltså, det här, vad kan vi stå för? Det tycker jag är en svårighet. Och det här som du säger, Mikaela, om det kulturella då. Det är också då en sak som vi känner att den här julkrubbans utseende, det kan vi ju inte stå för riktigt.
Nej.
Ska vi verkligen sätta fram den då?
Tack hörni, jag märker ju att ni har ju så mycket tankar om detta och så mycket erfarenhet, så vi skulle kunna prata en halvtimme till. Men det ska vi inte göra, för nu har vi redan pratat en halvtimme. Men tusen tack för att ni ville prata med mig om detta.
Tack så mycket.
Tack, det var roligt.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.